Jeg så ber jeg deg at jeg skulle velsigne ditt eget ord. Velsigne de tanker du har lagt på mitt hjerte til i dag. Og låt dem gå då, som du har att ge. Låt dem bli tydliga i kveld, Herre. Min längtan är att ditt namn ska bli förhärligat, Herre. Kom med din ande. Och låt det bli klart och tydligt vad du vill. Varje detalj, varje sak i Jesu namn. Amen. Amen. Guds gåvor ska vi tala om idag. Vi ska börja läsa ifrån Psaltaren, den 40:e psalmen. En av de vackraste och för mig mest levande psalmer som Bibeln har. Därför jag ser så tydliga bilder när jag läser den psalmen. Det står så här: jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta, och de ska förtrösta på Herren. Att få en gåva av någon, det får man utan att ha förtjänat det. Annars är det ingen gåva, då är det en belöning för någonting. Om du har hjälpt mig med någonting och jag ger dig en gåva, så visst, en gåva, men det är ju lite lön för ditt arbete och ditt slit. En gåva är att utan ha gjort någonting för att förtjäna det, så får jag någonting. En gåva kan aldrig mottagaren välja ut och säga att jag vill ha det där, minsann. Jag skulle vilja ha det så. Jag vill ha det på det viset. Därför det skulle bli lite märkligt. Utan det är givaren som ger en gåva. Och beroende på vad det är för en givare som ger gåvan, så blir det olika gåvan man får. En människa som vill en väl ger någonting som han eller hon själv tycker om eller vet att jag tycker om. En som vill mig eller dig illa ger oss någonting som är förfärligt för oss, någonting som är kanske farligt för oss. En gåva kan mottas eller förkastas. På julafton så kan man säga: ja, jag ser att jag har fått paket här, men tack, men nej tack, jag vill inte ha. Jag tänker inte ens öppna dem. Jag är inte intresserad. Paket, det är för barn. Det är inte för mig. Tack, men nej tack. Bibeln beskriver att alla människor har syndat. Varenda en av jordens befolkning är syndare. Det finns ingen, hur god, snäll, rar, hjälpsam man än är, som går utanför den här delen där Bibeln beskriver att alla har syndat. Utan alla människor. Alla människor. Bibeln säger också att den lön som synden ger är till slut död. Den säger att när du har gått miste om härligheten från Gud och inte får fatt på Gud igen, så blir det ett evigt resultat som blir död. Men den som får fatt på Jesus Kristus får istället en gåva, nämligen evigt liv. Nu ska jag ta en liten halvbanal bild. Men tänk dig att du är ute på havet och seglar. Jag är ingen havsmänniska, jag är ingen seglarmänniska på något sätt. Vi har varit ute på havet. Och då menar jag inte att vara mitt ute i Skälderviken, där vi har 3 kilometer till närmaste strand. Utan jag menar riktigt ute på öppet hav, där man inte ser land någonstans. Och så trillar man i när man är där ute. Man känner att det drar bara ett enda håll. Och det är neråt. Det är det enda som det drar. Det är neråt. Och man sprattlar och man kämpar. Man försöker ta tag i saker för att hålla sig flytande. Man vet att 1, 2, 3 så kommer jag inte att orka. Eller så kommer det jag håller i inte att bära mig längre. Utan jag kommer att gå till botten. Så kommer det en båt. Och det kommer någon som har ett räddningsredskap. Ett rep eller en livboj eller någonting. Och så säger han: här ska jag hjälpa dig. Och så slänger han i livbojen till dig eller mig. Vad gör man i det läget? Man vet att man är på väg neråt. Det finns ingen räddning i sikte mer än den här båten som nu har kommit. Då har man ett val att säga: nja, hör du, nu ska vi se. Den här livbojen du slängde i till mig, är den riktigt testad? Är den riktigt godkänd, den här bojen? Jag vet inte riktigt vilken kvalitet det är. Du menar att den ska hjälpa mig och rädda mig? Ja, jag är ganska skeptisk faktiskt. Du har papper med dig på en kolder. Alltså lite kvalitetsstämplar och sånt där, det är aldrig fel. Det är aldrig fel att ta med sig lite EU-märkning och gärna något amerikanskt också, så att man vet att det här verkligen håller. För hur ska jag annars kunna veta att det här räddar mig? Jag kanske sjunker i alla fall. Och den som är nödställd har möjlighet att säga: tack men nej tack. Jag väntar till det kommer en kravmärkt eller en godkänd säkerhetsmärkt boj så småningom. Därför jag tror inte att det här riktigt kan rädda mig. Det är att det är precis så människor gör idag. Han drog mig upp. Först så böjde han sig till mig. Han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Halleluja. Det här beskriver frälsningen, mina vänner. När Gud tar tag i ditt och mitt liv och lyfter oss upp ur omöjligheten, upp ur syndens träsk och hav, så lyfter han oss upp. Det finns en kravmärkning som en del människor säger att den inte är godkänd i Guds ord. Men för mig så är den ytterst godkänd för att jag har prövat och sett att det där är hållbar idag. Vad gör Gud sen? För Gud tar inte bara upp dig och mig och håller oss i luften och sprattlande. Det är rätt skönt att man inte behöver leva ett liv i det blå. Utan han ställer mina fötter på klippan. Alltså från att ha varit ute på det som bara gör att jag sjunker, så ställer han dina och mina fötter på så fast mark att det är som klippan. Halleluja, det är skillnad. Det är skillnad. Gud har att erbjuda vår frälsning. Han har räckt ut sin hand till dig och mig som är nödställda. Så säger han: ta tag i min frälsarhand, så ska jag dra dig upp. Och det du inte själv kommer upp ur. Därför allt det som du och jag klamrar oss vid när vi är i plurret, det bär inte längden. Det finns massor med grejer. Det finns massor med saker som människor idag klamrar sig fast vid. Men det följer bara med dem till botten. Det bär inte. Inte förrän du och jag tar fatt i Jesu hand och säger: Jesus, fräls mig, rädda mig, ta hand om mig. Då händer det grejer. Gud har en gåva där han ger evigt liv tillsammans med sig. Alltså, vad innebär ett evigt liv tillsammans med Gud? Jo, det innebär att nu, när jag bestämmer mig för att gå tillsammans med Jesus, så förändras hela mitt liv. Inte så att mitt utseende förändras, inte så att mitt sätt radikalt över natt förändras, men det händer någonting, och min längtan är att leva nära Jesus Kristus. Och den längtan håller i sig hela vägen till dess att Jesus kallar mig hem och jag får komma hem till honom i himlen. I Matteus 7 ska vi läsa också. Matteus 7 och 7. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får. Den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge er det som är gott åt de som ber honom om det? Ofta när man träffar människor som inte tror på Gud, så får man den här frågan: hur kan det finnas en god Gud i den här världen? Hans, titta ut och se. Miljontals människor svälter idag. Det är naturkatastrofer som är obeskrivliga, som skördar människoliv i massor. Det är krig utöver vår värld, ofta i religionens namn. Det är barn som lider som nöd idag, barn som aldrig har gjort något ont. Hans, hur är det möjligt att det kan finnas och att du kan tro på en god Gud mitt i en värld som är så ond? Man måste gå tillbaka hela vägen bak till skapelsen för att se och förstå vad det är som Gud har gjort. Men Gud skapade människan, så skapade han oss med en vilja. Det är ganska fantastiskt att Gud skapade oss med en vilja. Alltså, han hade kunnat skapa robotliknande varelser som bara gjorde enligt Guds vilja, som bara styrde, som manipulerades av Guds vilja rakt upp och ner. Men han valde att inte göra det. Han implementerade den fria viljan in i människan. Och så sa han så här: titta här. Här är en lustgård som är så fantastiskt rik på allting. Ta för er här. Ta till er allt som finns. Lev i det. Men det finns ett enda träd som ni inte ska gå i närheten av, som ni inte ska äta frukten av. Och det är kunskapens träd. Ett enda träd. Alltså, det vore inte så jätteknepigt att låta bli. Eller hur? Alltså om det finns 500 000 andra träd med underbara frukter, så kanske man skulle kunna låta bli det här enda trädet som man inte fick. Men människan är skapad med en fri vilja att göra det som är rätt och att göra det som är fel. Och där har människan ett val att välja. Ormen kommer och säger: titta på den här frukten. Skulle då Gud ha sagt att det här skulle vara något farligt? Nej, prova och ät. Smaka och ät. Adam och Eva tar för sig och de äter av det som är förbjuden frukt. Människans egna val att göra rätt eller att handla fel får sedan konsekvenser. Det här valet är det samma valet som vi har idag. Att välja rätt eller att välja fel. Om vi ser vad människan väljer idag, om vi ser vad människan tar för initiativ idag, så är det väldigt, väldigt många egoistiska och förödande beslut som fattas, som har konsekvenser för vår värld idag. Man hojtar högt nu om att vårt sätt att leva i västvärlden kommer att få konsekvenser för generationer framåt. Och om vi inte stoppar det nu så går vi mot vår egen undergång. Och man har stora tidningskampanjer och man träffas på högsta politiska nivå. Och till och med Amerika har kommit med och sagt: ja, vi har förändrat vår livssituation genom vårt sätt att leva och vår miljö är allvarligt hotad. Hur kan man kriga i Guds namn? Hur kan man ta livet av människor i Guds namn och säga att vi gör det med en kristen etikett? Jag har svårt att se det. Jag har svårt att se annat än att människan idag är driven av en total egoism. Där jag, mitt och mina är i centrum. Det som skulle behövas, det är ett uppvaknande inför vad Gud är, vem Gud är. Och låta honom få vara med i världsbesluten idag. När det gäller ekonomin, när det gäller utrikespolitik, när det handlar om vår miljö, när det handlar om allt det här. Men tyvärr är inte Gud med där. Djävulen, han har från första stund haft en förmåga att förvirra människor. Adam och Eva blev jätteförvirrade när ormen säger: skulle då Gud ha sagt? Kan du påstå att Gud skulle ha sagt så här? Ja, nu ska vi se, hur var det nu han sa? Adam, hur var det nu? Kommer du ihåg? Vad sa Gud? Fick vi äta eller fick vi inte äta det här? Ja, han kanske inte sa så, alltså exakt, att ni inte får äta av det här. Ni kanske var från nedersta grenarna. Om ni klättrar upp en bit och tar höger upp, så han kanske inte pratar om de frukterna i alla fall. Skulle då Gud ha sagt? Djävulen, han sprider förvirring där han går fram. Men det är bara första steget. Sedan så splittrar han. Nej, men det var kvinnan som gav mig att äta, säger Adam. Jag är min sann helt oskyldig. Kvinnan gav mig att äta. Och kvinnan säger: nej, det var ju ormen som sa till mig att äta. Du kan inte beskylla mig, Gud, för att jag har ätit av den förbjudna frukten. Det var ju ormen. Det blir splittring direkt. Man lyckas inte hålla samman ens mellan två människor på denna jord. Sedan försvagar djävulen människor innan han förgör dem. Därför målet för djävulen är att förgöra. Stjäla, slakta och förgöra. Och han är duktig på det. Om man tittar på vad som diskuteras idag och vad man håller på med för någonting. Vad gör människan idag? Vad gör västlänningen idag när han är ledig? Jo, han går hem och sätter sig och så tar han det lugnt och så äter han gott. Så dricker han några glas vin och tar någon konjak och lite sånt här till och så slappnar han av. Det jag tror att västlänningen idag skulle behöva göra är att söka Gud av hela sitt hjärta. Det är inte så att det är fel att slappna av, att ta det lugnt. Men jag tror att det blir en avslappning ibland som bara leder till ens egen undergång. Om Gud skulle stoppa den fria viljan hos människor och säga, ja, nu låter jag inte människan ha sin fria vilja längre, så skulle han gå emot sin egen skapelseprincip. Han skulle göra våld på sin egen skapelse. Och människan skulle inte längre vara människa utan en robotliknande varelse. Och det är inte Guds tanke. Utan därför har Gud istället sagt, jag ger människan en möjlighet att kunna välja att bli räddad nu. Jag behåller konceptet människa. Och så ger jag istället människan ett val. Därför innan Jesus kom så fanns inte frälsning för dig och mig. Men Jesus har kommit, han har gett sitt liv på korset. Burit in och min synd på sig. Och därför så finns det frälsning. Och du och jag kan välja att säga ja till Jesus. Eller att förkasta honom så här. Jag bryr mig inte om det. Jag tror inte på dig. När du och jag säger ja till Jesus. Så ger vi honom möjlighet att kunna ge av sina goda gåvor. Vad var det vi läste här? Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Vem sägs det här till? Vem kan ta till sig av de här orden? Ja, det riktades ju till lärjungarna. Och till folket på den tiden. Men gäller det idag? Att om vi ber, så får vi. Ja, det är ju så det funkar. När vi träffas på tisdagarna till bön, så är det inte någon liten gemenskapsstund vi har där vi träffas för att vi har inget annat bättre att ta oss för. Utan vi träffas till bön därför att vi vet att bön förändrar idag. Och vi vet att bön är nyckeln för förändring idag. För att det ska bli som Gud har tänkt. Och det ber ni om. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. När Gud ger någonting så ger Gud bara det som är gott. Vi läste det här att en del människor när man får saker av dem så finns det en baktanke bakom. För att de ska vinna så mycket som möjligt själva så ger de någonting. Men Gud har ingen sån baktanke. Utan Gud ger av kärlek till dig och mig för vårt allra bästa välbefinnande skull. Därför ger Gud till dig och mig. Han älskar dig och mig så oändligt högt att han ger allt. För vår skull. Visst är det en suverän Gud? Paulus beskriver sen i första Korinthierbrevet. I det kapitlet som var innan det Anita läste. Och det kapitlet som är efter det Anita läste. Första Korinthierbrevet 12 och första Korinthierbrevet 14. Så står det om de andliga nådegåvorna. Och det är ytterligare något som Gud visar på sin enorma godhet mot sin församling. Där står till exempel om helandets gåva. Helandets gåva är att man ber för dem som är sjuka och man låter Gud få göra under. Du och jag, vi kan aldrig hela någon. Om vi inte är läkare förstås, så kan vi göra det. Du och jag, vi kan aldrig lägga händerna på någon och i vår kraft hela någon. Men i Jesu namn kan vi be för människor som är sjuka. Och vi kan se att Gud gör under. Därför att Gud är en bönhörande Gud. Och då talas det om olika nådegåvor. Helandets gåva, profetians gåva, kunskapens gåva, vishetens gåva och så vidare. Varför ger Gud det här till sin församling? Varför? Jo, därför att det behövs de funktionerna i församlingen. Därför Gud har tänkt att människor ska bli helade i församlingen. Alltså det är Guds tanke. Det är Guds vardag. Det är inte speciell högtid med helande. Utan det är Guds naturliga vardag i sin församling. Att människor blir helade. Profetians gåva, vad gör den för någonting? Jo, den talar om Guds vilja. Framåt eller nu? Jaha, det handlar alltså om att vara lite synsk. Nej, det handlar inte om att vara synsk. Det handlar om att lyssna in vad Gud har tänkt. Och förmedla det till människor. Ibland kan det vara ett direkt tilltal till en människa. Och ibland kan det vara tilltal till en församling eller en grupp av människor. Ibland kan det vara en gudstjänst och ibland så kan det vara i det privata mötet med någon att man har en hälsning från Jesus Kristus till någon genom den heliga ande. Gud har tänkt att de här nådegåvorna ska fungera i församlingen. Vi ska inte gå djupare in idag och kika på de enskilda delarna. Men gå hem och läs första Korinthierbrevet 12. Läs det 13 kapitlet som Anita läste och fortsätt in i det 14. Och se vad Gud har tänkt för sin församling. Och börja söka Herren med de andliga nådegåvorna. För de behöver vi idag. Vi behöver få den kraften in i församlingen. Jag ska strax avsluta. Jag ska sammanfatta lite. Gud har räckt ut sin hand till dig och mig. När du och jag är i djupaste sjönöd och klamrar oss fast vid de små saker vi har runt omkring, så säger han: ta min hand och jag ska rädda dig. Och det enda du och jag behöver göra är att fatta tag i Jesu hand genom att tro på honom och säga: Jesus, fräls mig, förlåt mig min synd. Alltså så enkelt är det att komma till tro på Gud och bli ett Guds barn. Det är att fatta handen, frälsa handen. Vad gör han då? Jo, han tar tag i dig och mig, lyfter oss upp och ställer oss på fast mark. Och så börjar resan tillsammans med Jesus Kristus. Vi sjunger en gammal barnsång: med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen. Alltså det är en väldigt banal text, men fantastisk ändå. För ibland stormar det. Men att ta Jesus med sig i båten, det innebär att även om det stormar ibland, så kan jag le därför att jag vet att Jesus är med på den här resan. När jag är i vattnet och vattnet omsluter mig och försöker dra mig neråt med full kraft, jag sprattlar för livet, så är det inte mycket att le åt. Men med Jesus i båten så är det det. När Gud ger någonting så ger han det som är gott. Han ger bara det som är gott till dig och mig. Han ger inga onda gåvor. Han ger ingenting som är skadligt, utan han ger det som är gott. Och den tredje biten vi tittar på var de gåvor som Gud ger i församlingen av helande. av profetia, av vishet, av kunskap och så vidare. Vi ska ta till oss det. Fördjupa oss i vad Bibeln menar för någonting. Vi har delaktig av det så att vi får fatta det. Därför vill vi se under. Vi vill ha Guds kunskap in i församlingen. Vi vill ha Guds vishet in i församlingen. Det är vad jag längtar efter. Amen. Jesus, så tackar vi dig att vi får hylla dig, prisa dig, upphöja dig, därför att du är Gud. Och vi ber, låt din ande bara få verka i vår mitt och i vår gemenskap. I Jesu namn. Amen.